se er alla här. Fint att ni har hittat hit genom snön och oväder som har varit. Jag heter Daniel Molin och jag är pastorstudent som pluggar på utbildningen ALT. Och jag går just nu min sista termin och har sedan studiestart funnits med här i församlingen där jag fått utbildas och tränats i rollen som pastor. Så idag har jag fått förmånen att ännu en gång få predika för er. För 2 veckor sedan så befann jag mig för första gången på en så kallad tyst retreat. Jag och min klass åkte iväg under några dagar till en avskild plats där vi stängde av våra mobiltelefoner. Vi för ett ögonblick tog paus från alla våra ansvar och uppgifter som vi hade och var i en stund av tystnad och bön och tog tid för återhämtning. Efter ett hektiskt år med som hade präglats av uppsatsskrivande, deadlines, många intryck från många olika kanaler och forum och allt möjligt så fick vi komma till den här platsen och för ett ögonblick stänga av allting och bara fokusera på det som verkligen är viktigt. Det var en tid av vila för mig där jag på nytt fick bli påmind om vad som verkligen är viktigt och vilken grund som man egentligen står på som står fast när allting annat skakar. Och när jag säger ordet vila så kan jag tänka mig att tankarna landar på lite olika sätt hos er för att vi är ju olika människor och vi alla vilar på olika sätt. För några av er kanske vila handlar om att åka på semester, åka ut på läger och åka skidor eller sitta i en stuga någonstans. För andra kanske vila handlar om att få vara kreativ, få skapa på olika sätt. Måla, dreja, bygga, vad det än kan vara. Eller för vissa kanske det handlar om att bara få vara ledig en helg och sova ut. Och kanske sitta hemma i soffan och äta chips och kolla på OS eller en tv-serie som du tycker om. Och jag tror att alla de här sakerna är viktiga för oss, att det verkligen är källor för vila. Att det gör någonting med oss att få återhämta oss regelbundet. Och jag slogs av på retriten på nytt av hur mycket Bibeln talar om just vila. Och idag kommer jag inte säga så mycket just om den här regelbundna vilan som vi tar emellanåt hemma i soffan eller på semestern. Utan om den där vilan som handlar om en djup innerlig vila som bara Gud kan ge oss. I Bibeln finns gott om fantastiska löften och vittnesbörd om att få vila i Guds närvaro. I psalm 23 så skriver kung David de där välbekanta orden att Herren är min herde. Han låter mig vila på gröna ängar och han för mig till vatten där jag finner ro. På liknande sätt i psalm 91 så står det att den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiga skugga. Han säger... ska vi se. Han säger till Herren att min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Och Jesus själv är förstås ett föredöme när det kommer till vila. Vi läser i evangelien att han regelbundet söker sig till ensamhet där han får vara själv och få vara i gemenskap med fadern. Jag ska läsa vad Jesus säger om vila i Matteus evangeliet kapitel 11. Som detta också är väldigt välbekanta ord för oss. Då säger Jesus så här: kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär er av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Det är den här typen av vila som Jesus vill ge till oss. Och det här är min första av tre punkter som jag kommer prata om idag. Notera att det här är en inbjudan som gäller oss allihop, var och en. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Det är en inbjudan till var och en som säger att jag, Jesus, ska ge er vila. Och här syftar de här bördorna till alla livets slags kamper och arbeten som vi lägger ner och som vi står inför. Och det är ingen inbjudan eller ett löfte om att alla våra bekymmer plötsligt skulle plockas bort från oss, så att vi, när vi tar emot den här gåvan, att vi inte längre skulle kämpa med någonting. Det är inte det här löftet handlar om. Men det är en uppmaning om att lyfta våra blickar upp från våra egna kamper och svårigheter och upp till korset. För i korset finns vår påminnelse om vem det är som har det sista ordet. Vem som sitter på tronen och vem som bär på löftet om evigheten. Och jag tror att vi som människor har väldigt lätt för att bli fixerade på oss själva och det vi själva står inför. Och att vi lätt blir ledda till att tänka att okej, nu har jag det här problemet och jag behöver se till att lösa det här problemet, för om jag inte gör det så kommer inte jag uppnå frid. Jag måste lösa mina problem först innan jag kan få sinnesro. Och det är en metod som jag tänker tendera leda till att vi egentligen känner allt mindre frid i våra liv och allt mer ångest och oro. Men Jesus säger istället nej, kom till mig, för jag ska ge er vila. Jag tror att vi kommer ett steg närmare den här vilan och friden av att vi lyfter våra blickar och att vi är i tillbedjan vid Jesu fötter. Och så här skriver Paulus i Filipperbrevet kapitel 4, vers 6-7. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och de här orden, det är ord som förmodligen skrevs när Paulus, som är författare, satt i fängelse. Trots att han är fångad och säkert upplever allt annat än trygghet och framtidshopp, så talar han om en frid som övergår allt förstånd. En frid som inte nödvändigtvis förändrar våra omständigheter, men som förändrar vårt perspektiv och vårt förhållningssätt. Förändrar våra hjärtan. Jag tror när vi kommer till Gud med allt som vi bär på, så har han ett löfte om att vara nära oss. Vi kan läsa i Andra Mosebok 33 när Mose frågar efter vägledning hos Gud och uttrycker en längtan att få lära känna Gud och vara nära honom. Så svarar Gud Mose på det här sättet: min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Det är i Guds närvaro som ro infinner sig. Och det är förtröstan om att han har hela världen och livet i sin hand. Jag tänker att det där med att vila och finna frid hos Gud inte kanske är så enkelt som vi gärna vill att det ska vara. Johannes evangeliet 10 så säger Jesus så här: jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Och det här är min andra punkt för idag, att Guds vilja ger oss en annan livsrytm. För det är inte bara i vår egen brist som vilan kan vara svår att få tag i. Jesus säger i den här texten att jag är den gode herden. Jag ger mitt liv för mina får. Och vi läser i psalm 23 att han låter oss vila på gröna ängar. Han dukar ett bord för oss i våra fienders åsyn. Allt det här är sant och allt det här är ett hopp som vi kan förlita oss på. Men här säger texten också att det finns sådant omkring oss som vill ta oss bort från den här vilan, som vill förstöra och som vill ta ifrån oss det goda som Gud vill ge oss. Och när Jesus talar om ett liv i överflöd handlar det om att leva ett liv som är nära honom. Vara nära den gode herden som, där vi finner vila i hans vägledning. Kanske är det just en av vår tids största utmaningar just nu att finna den här vilan och kunna navigera genom alla röster som säger att vårt värde sitter i våra prestationer. Att vi ständigt behöver vara uppkopplade på våra telefoner. Att vi behöver vara uppdaterade om vad som sker omkring oss. Vi behöver ha våra kalendrar uppbokade. Vi behöver vara tillgängliga och effektiva. Här gestaltar Jesus istället en annan slags livsrytm. För i evangelierna så står det hur Jesus ständigt drar sig undan till stillheten där han finner ro och får vara i bön. Trots att han hela tiden möter människor som behöver hans hjälp och längtar efter att få bli hjälpta av Jesus, så hittar han emellanåt platser där han får vara i ensamhet och vara i bön. Och det, att Jesus är ett föredöme, det påminner mig verkligen om att det här är värt att prioritera i mitt eget liv. Det är någonting som är angeläget för oss. Och det är ingen vila som handlar om en slags undanflykt från saker som händer, utan jag vill snarare påstå att det här handlar om en ansvarsfull prioritering för att vi ska orka fortsätta framåt. Jesus säger också i Johannes evangeliet 15 att om vi blir kvar i honom så lovar han att han ska finnas kvar i oss. Det är ord som förmedlar vila och en nära relation med våran skapare och våran räddare. Förankrade i honom så finns ett liv som drivs av förtröstan. Förtröstan och en visshet om att vi är älskade och vi är burna av honom. Vi kan också läsa i Efesierbrevet 2 för att finna en viktig påminnelse till oss om vilan och ord som förmedlar hopp till oss. Nu läser jag från Efesierbrevet 2, vers 1-8. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Och det här är min tredje och sista punkt idag som handlar om att vila i nåden. Ibland tror jag att vårt hinder till att finna vila och ro hos Gud kan handla om en känsla som kan drabba oss alla av att vi behöver arbeta och förtjäna våra nåd hos Gud. Att vi behöver kompensera för våra synder som vi har begått genom livet. Alla snedsteg vi har tagit, alla människor vi har sårat. Vi kan bära på skuld och skam eller en känsla av att inte räcka till. Och att Gud inte kan vara nära oss förrän vi har ordnat upp våra liv. Men här påminner texten oss om att av nåd är vi frälsta genom tron. Inte av våra gärningar. Guds gåva är det. I evangeliet får vi ta del av en barmhärtig Gud. En Gud som redan har fullbordat nåden. Det är en Guds gåva som vi inte kan göra oss förtjänta av hur mycket vi än försöker. Utan en gåva som vi redan har fått ta emot som gåva. Och redan när vi tar emot den så får vi tillträde till hans vila. I Hebreerbrevet 4 så står det att när nu ett löfte finns kvar om att komma in i hans vila, låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem, men de hade ingen nytta av orden de hörde eftersom det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade. Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade sig från sina. Här ser vi en angelägenhet som gäller oss att inte gå miste om det här. Vi är uppmanade till att ta det där steget i tro. Att ta del av evangeliets budskap. Och att våga förtrösten på att Gud har omsorg om oss. Vi behöver våga lita helhjärtat på hans löfte om att han är barmhärtig och trofast. Och att nåden redan är fullbordad för oss som tror och har tagit emot det. Här talas det om en vila från våra gärningar i förtröstan om att vi redan har blivit förlåtna. Jag tror inte på att våra svårare kamper i livet har några snabba lösningar, att bara vi ber de rätta bönerna eller tar reda på de rätta sakerna så kommer allting lösa sig på ett ögonblick. Vad jag däremot tror på och är övertygad om är att när vi verkligen förstår vad det innebär att vi är frälsta genom tro och inte genom våra gärningar så börjar en djupare vila sakta växa sig inom oss. En vila som inte bygger på våra prestationer utan på Guds trofasthet. som erbjuder en närvaro där vi får andas ut och samla ny kraft. Gud kallar oss alltså och inbjuder oss till sin vila. Inte bara vilan emellanåt när vi är trötta, utan också en vila som ett förhållningssätt till livet som riktar våra blickar uppåt till korset. Där vi får komma med alla våra bördor och alla våra kamper som bjuder in oss till ett liv i hans närvaro, förankrade i honom. Där får vi vila i nåden. Kanske är du här idag och känner dig trött. Trött i kroppen, trött i själen. Trött på att kämpa och slita. Kanske längtar du efter mer av Guds påtagliga närvaro i ditt liv. Jesus kallar oss till att våga lämna våra bördor till honom med tron på att han har omsorg om oss. Han bjuder in oss till en vila som bygger på hans gåva av nåd som vi har fått ta emot. Nåd för allt som är brustet inom oss och allt som vi har svårt att förlåta från oss själva. Allt som vi känner skuld och skam över. Han bjuder in oss just nu och han är nära oss när vi söker oss nära honom. Och när vi litar på att han är barmhärtig och att han vill vårat bästa. Jesus säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, för jag ska ge er vila. Han kallar oss till att leva nära honom och leva utifrån den nåd som vi aldrig har behövt förtjäna, utan som han redan har gett till oss som en gåva. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du är kung som sitter på tronen och som har det sista ordet, som leder oss till ett hopp som vi inte kan finna någon annanstans, Herre. Tack Herre för att du bjuder in oss till din vila, att vi är kallade att komma till dig med alla våra bördor. Och att du lovar att vi ska få vila hos dig. Tack Herre för att du ser till var och en som är trött, som har ont, som sörjer. Tack Herre för att du är god och givmild och vill möta oss precis där vi är. Tack för att du är ljuset som lyser på stigen och leder oss till din vila, till en plats där vi finner ro. Tack för allt du har gjort för oss. Tack för att du har gett ditt liv för oss. Och att du bor i oss och hjälper oss att gå i dina vägar, Herre. Ber vi om i Jesu namn. Amen.